Det här är P1, Sveriges Radio.
Aftonbladet granskade Elon Musk-ägda elbilsbolaget Tesla. Då fick artiklarna varningslänkar på Elon Musk-ägda plattformen X.
Okej, när Aftonbladet-länken ser konstig ut. Den har hamnat i någon inbox någonstans i Kalifornien och det är ingen som har öppnat den. Och det är ingen som kommer öppna den heller för den delen.
Om konsten att förminska ett fel när journalister tvingas till rättelser. Vi har samlat upp några guldkorn från året 2023.
Det finns i nuläget cirka 85 vargar i södra Sverige, inte 5 som tidigare rapporterats.
Och så Polen, där regeringen nu med diktatorsfasoner vill avpolitisera public service.
De släcker ner en tv-kanal, det blir svart i rutan. Det ser ju väldigt diktatoriskt och drastiskt ut.
Det här är medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. Aftonbladet artiklar som länkades på plattformen X försågs i veckan med stora varningsmeddelanden av plattformen. Det här kan vara skadligt eller vilseledande innehåll, stod det. Det började efter att tidningen publicerat en granskning av elbilsbolaget Tesla, som ju ägs av samma Elon Musk som numera även äger sociala medierplattformen X. Men snart varningsflaggades inte bara Tesla-grävet utan alla möjliga artiklar från Aftonbladet. Vad var det egentligen som hände? Lackade den uppenbart nyckfulle Elon Musk helt enkelt ut på Nordens största tidning? Eller är förklaringen betydligt mindre dramatisk?
Vi blev uppmärksammade på att X hade satt en varningsflagg på en av våra artiklar.
Martin Chori, Aftonbladets biträdande redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare.
Det var en granskning av glimmer och glimmergruvor. Och en del av den granskningen var en artikel där vi skrev om Tesla och kopplingarna till barnarbete. Och det var just den de hade satt varningsflagg på då.
Det här är första gången deras artiklar får varningsflaggor i sociala medier.
Och i början så var det då bara den som handlade om Tesla som blev varningsmarkerad, medan de andra inte blev det. Men sen med tiden så har vi noterat att det har varit flera artiklar som inte har någonting med den här granskningen att göra. Där det har dykt upp ett sånt och varningsmeddelande.
I varningsrutan från X står det att den här länken är misstänkt spam eller kan vara vilseledande, skadlig eller vara ute efter att stjäla personers information. Men vad är det då som hänt? Varför är det just Aftonbladets artiklar som flaggats?
Nej, det vet jag inte. Och det är väl lite det som är problemet. Är det någon slags liksom massanmälningar från personer som inte vill att det här ska spridas? Är det någon i X-hierarki? Är det ett tekniskt fel? Vi vet inte varför.
När varningsrutorna började dyka upp på länkarna till Aftonbladet-artiklarna blev det ramaskri, i synnerhet i den svenska journalistkåren. Aftonbladet spann själva vidare på de artiklar och krävde svar från X. Branschorganisationen Tidningsutgivarna gjorde ett uttalande om att X misstänkliggör seriös journalistik och kräver också svar. Och upprörda användare på plattformen kallade det för ett hot mot yttrandefriheten och ett slag mot demokratin.
Modeordet just nu är ju transparens och liksom öppenhet, och det är ju många som lyfter fram det. Men från X-sida så har vi inte sett någonting av det alls, utan tvärtom så har man ju monterat ner stora delar av sin organisation och försämrat den lilla, får man väl ändå säga, kommunikation som man tidigare hade med till exempel medier.
Med tanke på den utvecklingen, hur förvånande är det här?
Precis, det är ju en väldigt bra fråga. Det är klart att man inledningsvis blev lite fundersam, men inte jätteförvånad, det kan jag inte säga, med tanke på den här plattformens utveckling.
Nej, det har nog inte undgått någon att Twitter inte bara bytt namn till X utan också trätt in i en ny skepnad under året som gått. Det som varit ett av världens mest inflytelserika medier under hela 10-talet. Ja, det präglas nu av trollkonton, porrbottar, desinformation, bedrägeriförsök och en allmänt extremt tråkig ton. Och under det gångna året har flera stora medieaktörer lämnat plattformen, däribland Sveriges Radio och Aftonbladet.
Twitter är ju inte heller någon stor liksom trafikdragare för oss heller, och vilket ju är en av de anledningarna till att vi inte längre heller verkar på X.
Men hur viktigt är det liksom för spridning av en stor granskning till exempel?
Det är marginal, absolut.
Den senaste tiden har det blåst rejält kring X och dess ägare Elon Musk. Han har sagt att han vill tillämpa total yttrandefrihet och välkomnat tillbaka högerextremisten Alex Jones in i X-värmen, som tidigare blev avstängd för sitt hat-twittrande.
Jag tror att kanske man får se det som att den tjänsten som man en gång använde, den är liksom lite borta. Sen kan man fortfarande tycka att det finns mycket värde i den här nya tjänsten, men det är egentligen i all väsentlighet ett ganska annorlunda företag än vad det en gång var.
Björn Jeffrey är techanalytiker på Svenska Dagbladet och något av en Twitter-konnoisseur.
Jag har ju aldrig hört så många som säger att de ska lämna som nu. Nej, nu är det slut för min del. Nu, det här har blivit markant annorlunda. Och det har då delvis säkert med nya policies att göra, men kanske också lite med Elon Musk att göra i sig.
X, tidigare Twitter, kanske har gjort att världen kommit närmare. Men Medie Sverige och Aftonbladet är trots allt fortfarande en liten piss i Mississippi, även i X-universumet. Så att det skulle vara Elon Musk själv, ägare till både elbilstillverkaren Tesla och plattformen X, som blivit rosenrasande på Aftonbladets granskning, det tror inte riktigt Björn Jeffrey.
Jag vet ju såklart inte, men jag skulle tro att det är otroligt osannolikt att han skulle lägga sin tid på just detta. Däremot så finns det ju ett stort överlapp av Elon Musk-anhängare på Twitter. Så jag tror egentligen att han hade inte behövt göra det, utan han har nog andra människor som kan göra det åt honom så att säga, utan hans vetskap givetvis. Men det finns ju en massa anhängare, både Tesla-entusiaster och X-entusiaster och Elon Musk-entusiaster som kanske har gått in och massanmält den här länken. Då ska någon på då X titta på detta och säga, är det här så egentligen eller inte? Och det är här egentligen man börjar komma in på, hur har det blivit på X egentligen? Man måste komma ihåg liksom att det har ju sagts upp tusentals anställda på det här företaget under året. Så det är inte jättemånga kvar. Så att om jag får gissa så har den här liksom anmälan om, okej, när Aftonbladet länken ser konstigt ut, den har hamnat i någon inbox någonstans i Kalifornien och det är ingen som har öppnat den. Och det är ingen som kommer öppna den heller för den delen.
Men en gång i tiden var Twitter något helt annat.
Plattformen som sådan har ju varit öppen för medier. Och på något vis, det kanske är det här skriftbaserade som passar rätt bra på något vis. Att man lockar till sig den typen av person. Jag tror att historiskt har det nog varit det sociala nätverket som journalister har spenderat mest tid på. Man kan titta på Twitter eller X då och säga att det här har historiskt varit ett samtalsplattform som har varit inflytelserik, viktig, intressant, ett bra sätt att sprida nyheter till en viss grupp av människor. Men den tiden kan vara förbi.
Att Aftonbladet-artiklarna varningsflaggades kan ju ses som det yttersta tecknet på att samtalstorget, mikrobloggen, fenomenet Twitter verkligen har rekanerats till något helt annat. Men allt har ju, som bekant, också en uppsida.
Det måste ju ändå ha varit väldigt väl tajmat för er granskning. Jag menar, det måste ju ändå ha varit en positiv boost just för granskningen.
Det gav ju en hel del uppmärksamhet åt granskningen, absolut. Och även internationellt, så var det ju.
Martin Schori på Aftonbladet igen.
Sen så tror jag i och för sig att alltså materialet är ju väldigt starkt, så att det når ut ändå så att säga. Men det är väl bra att vi får till någonstans, alltså det är väl bra att om den ligger till på det sättet att aktörer bekänner färg så att säga, så att vi får en diskussion kring det.
Sist här i Martina Pierros reportage hörde vi Martin Schori på Aftonbladet.
Nu tar vi och öppnar några julklappar till medienyheter från veckan som gått.
Det blir Expressen, Jämtlands Tidning, Smålandsposten och Samnytt som får skammens utmärkelse som de mest fällda tidningarna av mediernas etiknämnd 2023. I alla fall när vi räknar ihop de beslut som än så länge kommunicerats. De fyra tidningarna har klandrats två gånger var under året som gått. För Expressens del är årets siffra en halvering från 2022, då tidningen klandrades fyra gånger. Då var de näst värst i klassen, enda slagna av Samnytt som förra året klandrades fem gånger. Samnytt har idag lämnat det medieetiska systemet, men prövades under året för två publiceringar som gjordes innan tidningen gick ur. Plattformen X blir först ut att prövas mot EUs nya lagstiftning om krav på innehållsmoderering. Det här meddelade EU-kommissionen i veckan. Lagen som förkortas DSA ställer krav på att plattformar kan redovisa ett systematiskt arbete för att ta bort olagligt material och motverka spridning av desinformation bland deras användare i Europa. Det här är en ny och omfattande lagstiftning som nu alltså för första gången testas skarpt. X har sagt att de kommer samarbeta med EU-kommissionens utredning som berör innehåll från kriget mellan Hamas och Israel. Reklamombudsmannens opinionsnämnd fäller Aftonbladet och allmediatidningen L för bristande reklammärkning. Förra veckan berättade vi om de här tidningarnas satsning på så kallad affiliate-journalistik, alltså artiklar med annonslänkar i. Både Allermedia och Aftonbladet sa då att de betraktade publiceringarna som journalistik eftersom det är deras egna redaktörer som gör urvalet. Men nu i veckan satte alltså reklamombudsmannen ner foten. Opinionsnämnden skriver att de båda artiklarna är av rent kommersiell natur och därmed inte redaktionella artiklar.
There were tense scenes at Poland's public broadcaster today as the new pro-EU government faced a first test of its pledge to restore freedom of expression to state media.
Polen har sedan förra veckan en ny regering på plats och redan den här första veckan har det stormat rejält i den polska mediepolitiken.
Police had to be called in when lawmakers of the populist Law and Justice Party staged a sit-in at the country's TVP public broadcaster, as after the new government sacked the heads of TVP and Polish Radio. Law and Justice led the previous government.
Och efter att nya liberala premiärministern Donald Tusks regering i veckan sparkade chefen för bland annat det statliga TV-bolaget och den statliga nyhetsbyrån, tog sig 90 politiker från det nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa direkt från parlamentet till TV-huset för att där markera sin protest. Lag och Rättvisa har haft makten i Polen i 8 år. Under deras översyn har de statligt ägda medierna förvandlats till partimegafoner. Dagens Nyheters utrikeskommentator Mikael Winiarski har länge följt polsk politik nära. Och jag träffade honom i veckan för att fråga hur han tror att den här dramatiska utvecklingen kommer att sluta.
Den nya regeringen som tillträdde då en vecka sedan, lite drygt den 13 december, de bestämde sig för att uppfylla ett av sina vallöften, nämligen att återställa det som kallas för public service, men i realiteten är statsstyrd eller regeringsstyrd tv- och radiokanal. Att återställa det till att bli en slags mer public service-kanal som idealet är, och även lagen säger i Polen, det ska vara något Sveriges Radio BBC-artat. Det har det inte varit. Det har egentligen aldrig varit, även under den tidigare liberala regeringen som Tusk förresten ledde på 2000-talets början. Även då var den ju väldigt snäll och foglig mot vad regeringen sa. Men vad som hände 2015 när den här nationalkonservativa regeringen tillträdde, det var att systematiskt omvandla det hela till en ren propagandatub för regeringen och regeringspartiet. Och om någon tror att det är någon slags sådär, att de bara är partiska i regeringens, till regeringens förmån, då har de nog inte sett på polsk tv eller förstått vad de säger. Därför att det är någonting, om man tänker Fox News eller Russia Today, så är det, om man slår ihop de två och multiplicerar med 10 gånger, då är det ungefär så jävligt ensidigt och hatisk propaganda de har fört ut.
Such an intrusion, a forcible intrusion into the public television authorities, is an absolute act of lawlessness.
Den polska statliga TV:n har ingen tradition av opartiskhet och saklighet. Men de senaste 8 åren har politiseringen varit extrem. Partiet Lag och rättvisa, som nu förlorat makten, anklagar nu såklart den nya regeringen för diktatoriska maner och för en politisering av medierna. Och det är klart, på ett sätt har de rätt i den kritiken, säger Mikael Winiarski.
På något slags ytligt plan gör de ju likadant. De släcker ner en tv-kanal, det blir svart i rutan, deras internetuppkoppling blockeras, de sparkar hela ledningen. Det ser ju väldigt diktatoriskt och drastiskt ut, kan man ju säga. Beviset för hur demokratiskt eller inte demokratiskt den här regeringen kommer bli, det kommer vi få se när vi börjar titta på tv.
Vad tror du då? Tror du att det kommer kunna få en mer professionell, opartisk, saklig public service?
Jag vet inte. Jag hoppas och jag tror att förväntningarna är sådana. Så vitt jag känner de här, eller känner till de här som sitter i regeringen nu, så tror jag att de har, deras instinkter är, de vill nog att det ska vara så.
Så sa Mikael Winiarski, utrikeskommentator på Dagens Nyheter. Är det något som gör ont i alla journalister så är det när det blir fel. Och Erik, producent här på medierna, du har kikat närmare på det här i veckan när medier gör fel och får ont i magen och tvingas rätta.
Precis. Jag tänker att det här kan bli lite vår årskrönika, att spela upp rättelser från året som gått till julmusik. Det låter som medierna innehåller.
Enkelt. Men du har tagit med dig några exempel.
Ja, ska vi börja med några lätta bara för att komma i lite julstämning.
Härligt.
Vi ska göra en rättelse. I gårdagens sändningar råkade vi säga att jaktförordningen ger jägare rätt att skjuta tamdjur vid rovdjursangrepp. Rätt ska vara att jägare har rätt att skydda tamdjur. Och det var därför 2 vargar sköts i Skåne igår.
Älskar att hon säger att de råkade säga.
Vi ska göra en rättelse. I gårdagens morgonsändning så visade vi felaktigt en palestinsk flagga i inslaget om att Jönköpings kommun hissat Israels flagga.
Nej.
Här ser vi rätt bilder på den israeliska flaggan utanför rådhuset som hissades under gårdagen för att visa sympati för landet efter Hamas attacker.
Men Erik, vi kan väl strukturera upp det här lite?
Ja. Absolut. De vanligaste rättelserna är ju de där liksom någon liten detalj är fel. Fel siffra, fel namn, fel titel.
Det har man ju gjort.
Det har man verkligen gjort. Men de som är roligare tycker jag är ju de där allt är fel. Vi berättade en nyhet, så var det inte.
Det var bara helt fel.
Helt fel.
Ja.
Allt fel.
Hur låter de då?
Så en rättelse i ett inslag som P4 Sjuhärad sände i morse hävdades att antalet ansökningar om rutavdrag minskat kraftigt i år jämfört med förra året. Det stämmer inte. Enligt Skatteverket finns det ingenting i statistiken som i nuläget tyder på en minskad efterfrågan på städtjänster i hemmet i år.
Otroligt!
Så är det inte.
Skatteverket undrar, vad håller ni på med?
Men det här är ändå, det här är min favorit från P4 Halland. Också från i år.
Och nu en rättelse. Det finns ingen plan på att flytta vargar till södra Sverige, det säger Martin Broberg från Länsstyrelsen i Halland. Vi har tidigare rapporterat att Länsstyrelsen Gävleborg önskar flytta minst 60 vargar till södra Sverige. Det här tillbakavisas av Länsstyrelsen i Halland.
Ja, lite oklart här. Det är liksom 2 olika länsstyrelser, de säger lite olika. P4 Halland tycker i alla fall att de har haft fel. Men sen kommer då dessutom...
Det finns i nuläget cirka 85 vargar i södra Sverige, inte 5 som tidigare rapporterats.
Alltså underbart här måste man ju säga att hon säger som tidigare rapporterats. Det är liksom som att språket blir så allmänt, som att det är någon annan eller någon har sagt det, det är de som har sagt det här.
Exakt. Något så att det här ska liksom ha förekommit i största allmänhet.
Exakt. Det har rapporterats någonstans. Till exempel i P4.
Ja, men det tar oss vidare då.
Mm-hmm. Vart ska vi då?
För här finns det ju också det här med att man kallar en rättelse för något annat än just en rättelse.
Mm, just det. Ett förtydligande. Lite mildare.
Exakt, uppdatering.
Uppdatering är verkligen den. Då vill man inte ta ordet rättelse i sin liksom, med tång.
Jag tror att det finns väl en gradskillnad.
Ja, jag har gjort lite intervjuer också. Så här säger Björn Häger, idag chefredaktör för Avesta Tidning, tidigare ordförande för Publicistklubben, om det här med att säga förtydligande.
Del kanske tycker det låter finare eller är mindre skämmigt att skriva förtydligande än att skriva rättelse.
Förutom det här med uppdatering och förtydligande så har han också sett att man istället för att göra en rättelse bara gör en ny artikel.
Ja, man smyger in det.
Ja, liksom uppföljning kan man kalla det.
Istället för att skriva rättelse, vi hade fel. Och det kanske inte är så att man är helt säker på att man hade fel heller, men man kanske måste justera. Man kanske skulle ha skrivit det på ett annat sätt från början. Då kanske man hittar bara en ytterligare vinkel på den här fastighetsaffären eller kommunskandalen man skriver på. Och så någonstans i texten så har man... Och i fredags så hade vi tidningen en uppgift om att... Och då har man liksom istället för att rätta det så behöver man in det i texten. Lite snyggt. Och då har man ändå gått ut med det och skrivit det.
En klassiker tycker jag. Smyga in i publicering.
Exakt, man har ju sett dem där. De är lite svårt att veta när, men man har ju absolut sett dem.
De återkommer. Vi rapporterade tidigare.
Precis.
Men det också, nya uppgifter har visat.
Också en luddig vinkel också, ofta på uppföljningen. Man förstår inte riktigt varför den här artikeln skrivs.
Just
den
andra vinkeln är ganska dåliga.
Ja, det är liksom, det finns intern politiska skäl till varför den här artikeln skrivs.
Snarare. Exakt.
Men en annan sak han tar upp är ju också det här att medier använder små rättelser för att bygga förtroendet.
Just det, Björn Häger alltså.
Och det är ju då en signal om att hallå, det här är en väldigt noggrann tidning. Här ser du att vi rättar att vi skrev i en artikel att bilen var blå fast den var grön. Och så, några så här jätteputtinuttiga rättelser. Och med det så signalerar man ju till läsarna att allt annat är noggrant, sant och ordentligt kollat. Och sen vill man ju förstås slippa rätta de där stora felen som man gör.
Och så en rättelse. I torsdagens sändning översattes ett citat av Jon Fosse felaktigt.
I översättningen så stod det att han innerst inne inte blev glad över att få Nobelpriset. Men rätt ska vara att han blev glad över att få det. Rätt ska vara rätt.
Ja, det är lite pinsamt. Och det kändes lite mer logiskt kanske.
Innerst inne kände Jon Fosse.
Vad kände han?
Ja, det är oklart. Erik, jag älskar hur det här med rättelser utvecklar sig till en hel vetenskap med massa små, mycket intern politik som du sa.
Desto mer man liksom lyssnar på de här, desto mer hittar man.
Små glidningar och förskjutningar, men har vi något mer då?
Ja, men vi har en genre som är underbar och det är liksom att rätta ut i det okända.
Då har vi en rättelse. I kvart i fem ekot igår sa vi att 4 000 lastbilar med förnödenheter står och väntar vid gränsen till Gaza. Rätt ska vara att antalet lastbilar inte är bekräftat och att ekot inte kan slå fast hur många det rör sig om.
Ja, just det, man rättar, men man vet inte om man har haft fel.
Exakt.
Man vet bara att man inte vet.
Exakt.
På redaktionen.
Nästan metafysiskt.
Ja. Otroligt förvirrande faktiskt.
Verkligen.
Det kan vara 4 000.
Vi tar en till, för den är nästan ännu bättre.
Vi ska komma med en rättelse. Det är så att TV4 rapporterade tidigare idag om att en israelisk missil träffat inne på egyptisk mark.
Och det vet vi inte. Ingen vet det. Det håller på att utredas just nu. När TV4 sa att det var från israelisk mark så var det utan kunskap.
Mm.
Ja, då har vi gjort en rättelse. Vi välkomnar nu relationssekreteraren.
Steffo.
Vi sa det utan kunskap.
Alltså otroligt starkt måste jag säga. Han lägger sig ner, sparkar på oss.
Verkligen.
Vi hade ingen aning, men vi sa det bara.
När TV4 sa att det var från israelisk mark så var det utan kunskap.
Erik, du har pratat med Ekot också.
Ja.
Rättelsekungarna.
Ja, Ekot rättar väldigt mycket.
Är det ett slarvfel så känner jag väl, åh vad onödigt, varför gör vi det här felet? Är det ett lite mer komplicerat fel så undrar jag ju vad som har gått fel i själva arbetsprocessen, är klart.
Jag pratade med Maria Ekseder där, deras nyhetschef. Är det värre med slarvfel på något sätt än med så...
Ja, nästan. Alltså när vi säger fel på människors namn, efternamn eller förnamn, det känns så onödigt och det kan ju göra mig lite trött ibland då faktiskt. Eller en decimal fel, en nolla fel eller så. Ja, då blir jag lite både ledsen och trött ibland.
Ledsen och trött här är ju kod för fly förbannad.
Helt klart.
Många av Ekots rättelser är ju också så här, att det är liksom något litet som blivit fel. Jag har några liksom sådana här.
Så har vi en rättelse i sändningar igår natt, så sa vi att EU sagt nej till ett stödpaket till Ukraina på 50 miljoner euro. Det ska vara att stödet som diskuteras är 50 miljarder euro.
Sådana här skulle ju bara bli en liten uppdatering. På många ställen.
100%. Eller hur? Särskilt när de sändes på natten när ingen hörde dem.
Verkligen.
Ja, och någon fick feeling.
Jag ska spela upp en rättelse här. Mm. Och så ska jag se om du kan plocka upp vad det är jag tänker på
du har
med den här.
En analys.
Ja, men liksom, lyssna på slutet.
Så en rättelse. Igår rapporterade vi om den 16-åring som dömdes för mordet i Skogås centrum. Han dömdes till 4 års sluten ungdomsvård. Vi sa då att det är maxstraffet. Det var fel. Som 16-åring kan man dömas till ett längre fängelsestraff även om det är ytterst ovanligt. Nu ska vi se hur vädret blir.
Även om det är ytterst ovanligt, just det.
Också betoningen där.
Just det.
Ytterst ovanligt.
Vi har haft fel, men vi var inte helt ute och cykla.
Nej, exakt.
Alltså man förminskar felet lite.
Man räddar sitt skinn lite liksom.
Just det, genom att lägga till en liten.
Ja, det är klart det finns en fara om man gör den typen av tillägg. Och då är man ju samtidigt lite otydlig mot publiken, kan jag väl kanske tycka. Jag tror inte att vi faller i den gropen direkt, inte särskilt ofta i alla fall, för att den mall vi nu har och som vi är mer eller mindre ålagda att följa, den innebär faktiskt att vi talar om att nu kommer en rättelse och efter det behöver vi egentligen inte göra några tillägg.
Hur avslutar vi det här då, Erik?
Jag tänkte att vi ska ägna oss åt lite introspektion, lite självkritik.
Åh, herregud.
Vad är det värsta fel du gjort, Johan?
Jag har inte gjort någon fel.
Har du inte det?
Jag har aldrig gjort fel. Inte ett enda fel.
Du har väl framförallt inte rättat så många?
Jag har inte rättat. Alltså, jag har gjort mig skyldig till beskärda del av förtydligande.
Just det. Uppdateringar.
Uppdatering. En gång till och med Expressen kommer jag ihåg en uppdatering.
Då rättar man på webben.
Har du något tydligt exempel då, du verkligen har gjort fel?
Jag har ju en gång sagt, alltså då var vi verkligen tvungna att gå ut och rätta, för att jag sa att DNs förra chefredaktör Gunilla Herlitz var dömd för förtal.
Just det, klassiker.
Det var hon inte.
Det var hon inte.
Det är också förtal.
Ja, just det. Det här minns jag mycket väl, för Peter Woldarski ringde upp mig när jag satt på toaletten.
Ja,
och berättade det här.
Men du, ska vi avsluta med vad Björn Häger har att säga om just det här?
Han får avsluta.
Jag var alldeles ny som journalist. Det tror jag var mitt första sommarvikariat. En av de första dagarna jag jobbade så var det otroligt många grejer att skriva. Så att när jag kom till jobbet på morgonen dagen därpå så säger chefen: du, han som du skrev dödsruna på igår, han ringde nu på morgonen. Och det var ju inte direkt att höra. Och då hade jag blandat ihop namnen i början på den här runan med en storbonde i Gnarp som hade gått i konkurs. Och det var väl i och för sig så att den här gruppen hade lite humor och sa att ryktet om min död är lite överdrivet och sådär. Men det var ju svårt att toppa den missen, om man säger så.
Ja, med det avslutar vi dagens medierna. Producent var Erik Petersson, som också hade samlat ihop lite rättelser från året som gått. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Johan Cedersjö. Vi hörs igen nästa vecka. Missa inte det. God jul!
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.